En podcast från Sportbladet.
Hallå, 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 hallå. Bernot, Tjeckien, Sillypodd. Avsnitt 2.
Jag sa på det här om dagen att det finns fan ingenting i världen som rimmar på Bernot. Så gled du in och bara körde rimmet sådär direkt.
Ja, det är briljant.
Ja, det var imponerande.
Du hade inte tänkt alls på den.
Nej, det hade jag inte. Jag trodde att man var tvungen att hitta bokstavskombinationen RNO. Och den är inte så jävla vanlig i svenska språket som ändelse.
Nej, för sig. Med småländsk dialekt så skulle den kunna bli det, för man bara plocka och flytta lite. Men sen så...
Fan, det här är bra innehåll.
Det här är vad folk vill ha.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
I'm not gonna have you trust never and I say. Trust never and I say. Så nu är jag clear.
Folk vill ha Glenn Hussein.
Ja, det vill jag.
Det vill folk ha. Ja. Hans 10 bästa filmer.
Ja, vi var ju där i den förra podden som inte var någon sillypodd. Det var i alla fall mitt intryck av den. Men den rubricerades tydligen som sådan. Och det innebar att vissa entusiaster kände sig snuvade på någon form av konfekt. Själv kan jag dock inte begripa hur man i någon mån i något tillfälle kan prioritera annat innehåll framför en genomgång av olika Glenn Hussein-rankings. Det övergår mitt förstånd.
Vi börjar med att riva av 2 svenska målvakter.
Börjar vi där?
Alltså? Ja, jag tycker vi börjar där. Så har vi gjort det sen. Robin Olsen, eller Olsen om man nu vill säga det.
Heter han Olsen?
Det kan han inte göra. Han har danskt på bra.
Ja, han är ju dansk.
Ja, Olsen.
Ja. Ja. Och så har vi Kristoffer Nordfeldt, Pauk Selaniki i den andra.
Men du väckte det där på Olsen. Du är övertygad nu.
Jag har hört att några har sagt det ena och några har sagt det andra. Och jag har inte frågat honom så att jag vet inte. Men han borde ju vara Olsen.
Ja, här är ju. Ja, vad fan, Nordfeldt, Swansea. Det känns ju roligt tycker jag.
Jo, det gör det väl, även om utgångsläget ju är att han får börja på bänken. För Fabianski är ju uppskattad där i södra Wales. Personligen så har jag aldrig hållit Fabianski så där jättehögt. Det är ju främst anledning med modifikation. Jag gillade Fabianski väldigt mycket när han spelade för Arsenal. För då slängde de ju ibland in honom i matcher mot Tottenham, så är ligacupmatcher, och han fick testa på vid några olika tillfällen och han släppte alltid in varje skott. Det var fantastiskt att ha Fabianski i motståndarmålet när det var Tottenham Arsenal. Han stod bland annat i 5-1-semin 2008. Så min bild av Fabianski var alltid att det var en fantastisk människa som alltid borde tillhöra Arsenals trupp, men han var ingen vidare målvakt. Sen är jag ju medveten om att den här första säsongen i Swansea har fått många att ompröva den bilden av honom. Själv är jag väl faktiskt inte helt övertygad. Jag känner inte Fabianski orubblig. Jag upplever inte honom som en målvakt som man automatiskt kan satsa mot Premier Leagues Europaplatser med. Så jag vill väl ändå tro att det finns en möjlighet för Kristoffer Nordfeldt att uträtta någonting där.
Jag tvekar. Löser ju, alltså, vägen är ju närmare från en bänkplats i Swansea till Premier League än från en startplats i holländska ligan till Premier League. Det är ju väldigt ovanligt att bli värvad som första målvakt i Premier League. Så jag tror också, alltså, gör Fabianski bort så det blir, blåser lite stormiga vindar, då kommer ju fan Nordfeldt få chansen, då gäller det att ta den.
Frågan är ju om han tar den.
Fenomenet.
Frågan är ju om han tar den. Alltså det är en av Premier League-målvakt.
Det är en av mina största meriter fotbollsmässigt. Det var någon gång när vi gjorde något oerhört märkligt webb-tv-inslag och en skofabrikant hade skramlat upp lite allsvenska spelare för att delta. Och då var det Per Karlsson, AIK, Johan Oremo, då Djurgården, och Kristoffer Nordfeldt, då målvakt i BP, som skulle vara med och spela gris med mig och Robert Laul.
Oh, vad stort!
Ja, det var oerhört stort. Och saken var ju den att jag har ingen sådär extrem övertro på min egen bollbehandling. Den är väl acceptabel, men den är inte fenomenal på något sätt. Men det var ju verkligen inte så att man kände sig underlägsen i det sammanhanget. Det är nog inte just bollbehandlingen. Det är inte förmågan att grisa en boll i luften som avgör vilka som blir allsvenska spelare och inte. Jag tror i och för sig att Oremo vann. Jag är rätt säker på det. Sen kom jag 2, Laul 3. Jag tror Fred Nordfeldt kom fyra Karlsson sist. Ja, Nordfeldt var inte fenomenal på fötterna, och då var väl han ändå utespelare ganska långt upp i tonåren, ja, vill jag minnas. Han började väl spela målvakt bara som 16-åring och sånt. Så han var väl fortfarande mer oslipad när man såg honom i Sverige. Det gör kanske att det intrycket har hängt kvar lite grann, att man upplevde honom som lite virrig i positionsspel, lite märklig i sitt beslutsfattande. Men av det jag sett av honom i Holland och i svenska landslaget, så upplever jag verkligen att han har utvecklats mycket. Så jag tror nog att han faktiskt kan vara på väg att bli en målvakt av Premier League-kaliber.
Var det bästa TV-formatet där sen Glenn Hysén och Robert Laul skulle käka korven?
Alltså, Glenn Hysén och Robert Laul ihop, de gjorde mycket bra. Hela även de skulle liksom sitta kvar så länge som möjligt med en mekanisk tjuv i någon utmaning. Jag vet inte om de finns kvar där ute, men jag hoppas någon tar reda på det.
Du, jag har ju försökt att göra något liknande här i början med att hoppa upp och sätta dig och ställa dig på olika grejer.
Ja, jag vet inte om det är något liknande.
Niva bestiger.
Ja, det är min socialmediala utmaning under den här turneringen. Jag ska klättra upp på ett föremål eller en person minst en gång om dagen.
En person?
Ja, det kan det vara. Liksom, det finns människor i rörelse här som är hemskt gärna vill klättra upp på. Jag tror att ni vet i alla fall en av dem jag siktar på. Men det är inget vi behöver offentliggöra innan jag i så fall har lyckats med det.
Man hoppas ju någonstans att Glenn Hysén dyker upp.
Alltså, ja, då ska jag rätt upp på Glenn. Det är just den saken.
Men när det gäller jobb så känns det väl som, jag vet inte, man gick ju, när det ryktades första gången, var det turkiska klubbar, det var ett Premier League-klubbar, det blir någonstans Grekland. Han kommer ju bo fint i Thessaloniki.
Thessaloniki är kanon som stad, och det är en oerhört intensiv fotbollsmiljö. Den arenan där, Tumba, den är... Det är ju ofta så att ska man ha maffiga YouTube-klipp, så då går man gärna in på Pauk-fansen, och kan man dessutom hitta ett... Thessaloniki derby där det faktiskt får komma in supportrar från båda sidorna, då har man någonting att se fram emot. Så är det ju dock sällan, det är alltid stängda borta sektioner på de stora grekiska matcherna numera, men det är en stor klubb med en oerhört engagerad supporterskara. Och där såg Pauk Aik för några år sedan, blev 0-4, och det ledde ju till en situation där jag var tvungen att tugga i mig ganska mycket tårgas innan jag kom tillbaka till hotellet. Så det är en kravfylld miljö att spela i. Pauk hade ju faktiskt en säsong där de ett tag såg ut att kunna hota, jag ska inte kalla det för Aten-hierarkin, för det är en Pireus-hierarki, alltså Olympiakos vinner i varenda liga, ja. Men ett tag i vinter såg det ut som att Pauk skulle kunna gå in där och svinga lite grann. Sen föll de ifrån, och jag ska vara helt uppriktig och säga att jag har ingen aning om i vilken utsträckning det berodde på problem på målvaktsposten. Jag vet inte vem som är etta i Pauks mål, och ifall någon av er gör det så blir jag imponerad.
Nej, det har jag faktiskt inte heller. Men jag vet att de, precis som du sa, var med, de ledde väl ligan ett tag. Så rätt starka.
Ja, det var ju fortfarande på andra sidan nyåret som det kändes som att här kan det bli någonting.
Men sen vet jag inte riktigt vad som hände, och så tappade de, och sen vann Olympiakos som vanligt. Men alltså, klubben i sig då? Den känns ju inte i närheten lika spännande som Swansea med Kristoffer Nordfeldt. Men det känns ju som att han är ändå han måste väl ta det där steget.
Svårt att exaltera när en svensk går till Turkiet. Det är så svårt att exaltera när en svensk går till Grekland. För det ger mig personligen ingenting. Jag kommer inte se honom spela. Det kommer liksom inte leda till någon landslagsplats och där direkt. Så det kommer liksom, det kommer för mig,
han har ju redan en landslagsplats.
Ja men
du menar först då.
Nej, men för mig, det kommer liksom inte förändra mitt liv överhuvudtaget på en enda punkt. Så att jag
det är det du begär av en fotbollsövergång, att det ska förändra ditt liv.
Precis så är det.
Alla ska spela där Patrik Sjögren vill att de ska spela.
Exakt, de kanalerna jag råkar ha råd att köpa till tv, det är där vi ska. Nej, men det är så svårt, det är väl ett jättebra steg att komma från Malmö. Han kommer liksom inte få så många större chanser så. Det finns en möjlighet att komma ut i Europa, han kommer tjäna lite pengar, han kommer må bra. För honom är det ju kanon. Men för mig personligen bryr jag mig inte.
Ja, men det är, jag tror ändå att man ska preciserar det att Pauk är något helt annat än Mersin. Det kanske finns en tendens att just bunta ihop alla turkiska och grekiska klubbar som inte är Fenerbahçe eller Olympiakos, som just, ja, det är någon turkisk eller grekisk klubb. Men Pauk är stor, traditionsrik, karismatisk klubb får jag ändå säga. Medan Mersin är en för mig ganska oskriven outsider. Vi frågade tidigare om klubben generellt, och det måste jag erkänna att jag inte inte har riktigt följt med de senaste åren. När jag var i Thessaloniki, och det var väl nu 5-6 år sedan, så då var det den här gamla EM-hjälten Theo Sagorakis, hette han väl, som hade gått in som frontfigur för något konsortium och lyckats sanera upp deras ekonomi. Det har ju annars varit, ja, hela den grekiska fotbollens situation under minst 10 år, att alla klubbar är i permanent ekonomisk kris. Men de lyckades komma igång med det där saneringsarbetet i förtid, om man jämför med flera av konkurrenterna. Och nu spekulerar jag uppriktigt sagt, men jag kan inbilla mig att det kanske fortfarande är så att den är lite mer solid än många av konkurrenterna, och att Robin på så sätt kanske kan hoppas på att få lite lön någon gång ibland också.
Målvakt, Itandje eller Glykos?
Itanje? Nej, Itanje. Ja. Alltså. Inte det Liverpools gamla tredje keeper? Han som tog och garva under Hillsborough-ceremonin och blev utkastad. Kolla det.
Ja, jo, jo.
Det är det.
Charles Hubert Itanje från Kamerun.
Ja, det var väl han som just tog och garva under Hillsborough, högtidlighållandet av Hillsborough-tragedin, något år.
Spelade i Liverpool 2010, 2011, 2009, 2007, 2008.
Gjorde sig därmed såklart omöjlig i den klubben. Hade ingen aning om att han hade hamnat i PAOK, men då hade Robin något att snacka om.
Men det laddar ju för en perfekt övergång nu, tycker jag.
Du ska till Liverpool.
Jag ska till Liverpool.
Ska du övergå till målvakterna?
Roberto Firmino är ju liksom klar idag. Då sitter vi och pratar om Grekland i 45 minuter.
Vi måste känna oss in lite.
Fan. Fan, vi måste vara breda.
Nej, nu smalar vi av.
Vi kan bara göra allt som mainstream.
Nu smalar vi. Mainstream, fan. Vi gick igenom Glenn Husseins topp 10 filmer förra gången. Fan, vi jobbar ju brett alltså.
Är det mainstream eller smalt?
Nej, jag vet inte. Det är lite oklart. Glenn är mainstream, även om hans filmlista är mainstream. Fast han hade ju sett Brokeback Mountain nu, såg jag på Twitter. Ja, tyckte han var en god rulle.
Det tyckte han, ja, jag tänker mig.
Dansade ut i salongen.
Jag kan nog tänka mig att Glenn liksom ändå kan se den filmen, liksom känna sig in i stämningen, atmosfären där på prärien uppe i bergen, och känna fan gött ändå att rida, eller rida runt, ja, lite, kan tälta lite färskt vatten i någon jävla bäck liksom.
Nej. Lite gött tjat och fan, någon grillkorv ibland.
Ja, det är alltid gött kött på sadeln.
Ja, så är... ja, men Firmino då? Han är klar för Liverpool. Det påstås att han, eller Jan-Åge Fjörtoft, har sammanställt den här finalistan. Den största affären någonsin i Bundesliga. Då toppar han den nu. Mm. För Xavi Martinez, sen Edin Dzeko, Mario Götze, André Schürrle. Det är ju lite förpliktigande, kan man väl säga.
Det är det ju, men jag tror ju instinktivt att det här är en väldigt bra värvning av Liverpool. Det är den typen av värvning som de inte riktigt klarade av att göra förra säsongen, eftersom att det är svårare att värva riktiga spjutspetsspelare, att värva beprövad kvalitet för mycket pengar, än det är att satsa på en handfull potentiella utvecklingsnamn och hoppas att något av dem ska slå in. Det här är ju så nära man kommer ett säkert kort. Det är klart att det alltid finns kvar tveksamheter kring omställning till en annan liga och ett annat land. Och just brassar finns det ju en ganska djup instinktiv reservation mot i den engelska fotbollen. Alex Ferguson hade ju länge som princip att han värvade inga brassar. Skulle han värva sydamerikansk var det bara argentiner och uruguayanare. Men det där
sen
är ju
kom
Weber. Ja, exakt. Sen kom Follan och Andersson, och sen var allt. Det var inget i sig längre. Nej, men hur som haver, alltså Firmino, han är ju numera etablerad i det brasilianska landslaget. Han har redan gjort omställningen till en nordeuropeisk högtempoliga och visat att han behärskar den. Och han har ju kanske framförallt kvaliteter som gör att han kan göra skillnad oavsett var i frontlinjen de sätter in honom. Jag tror väl att det mest naturliga, det som ligger närmast i hands, det är att spela honom just bakom en central forward. Och det är klart, nu när Sterling ska iväg, vilket han väl ska, så finns det utrymme där också.
Men sen, nya Suarez då?
Jag tror ju också att den tanken finns ganska högt upp i Brendan Rodgers huvud, för det finns ju likheter. Suarez har ju i och för sig den där liksom psykotiska viljan att alltid göra mål i varje anfall. Den har ju inte Firmino, men jag tyckte ju alltid det var så märkligt att så många förutsatte att Liverpool skulle värva Christian Benteke, eftersom att det var så uppenbart att det var inte den typen av anfallare som Rodgers ville ha som nia. Han ville ju ha den här mycket mer flexibla spelartypen, han som kan möta och gå djupt, han som kan gå ut på kanterna och liksom skära in, och han som kan gå rakt på mål. Och just den där bredden i repertoaren och den där rörligheten snarare än det stationära, där kan jag se likheter mellan Firmino och Suarez, även om just psyket och mentaliteten absolut är en annan.
Det är ju såklart United vill ju ha honom, det kan man ju nästan slå fast, för Liverpool skryter ju till och med i sitt pressmeddelande om att de har liksom slagit hård konkurrens från andra Premier League-klubbar och klubbar över hela Europa.
Så var det så?
De pekar ju tydligt mot United där, får man ju säga.
Ja, men det känns som du säger att de skulle ha värvat honom kanske för 12 månader sedan eller någonting istället. På ett sätt du säger att det är liksom rätt person att komma in, och kanske var han som skulle ha kommit in när de skickade Suarez.
Ja, samtidigt har Firmino mått bra av sitt extra år i Tyskland. Det är ju under det som han har tagit det här sista klivet och verkligen slagits in i det brasilianska landslaget, vilket innebär en extrem skillnad i status i hur han värderas i Brasilien, men också i hur han värderar sig själv. Så jag tror nog att han flyttar till England med ett mycket större självförtroende nu än han hade gjort för ett år sedan. Hade de värvat honom för 12 månader sedan, då hade han kunnat bli en sån här Markovic-figur i mängden. Den risken hade varit mycket större, men nu kommer han med liksom klart mycket tydligare svansföring, och sånt tror jag verkligen påverkar möjligheten att klara av omställningen.
Ja, man gillar ju den här omställningen som alltså Arsenal gjort innan, nu Liverpool verkar göra också. Det här, istället för att chansa på sex man som är halvdyra, så bestämmer man sig för vem som passar in, och man hittar Firmino, som du säger. Han kan ju spela både mittfältare centralt, han kan spela ytter, han kan spela anfallare. Man hittar den som passar perfekt, och då går man in riktigt tungt istället när man har någon beprövad. Som du säger, 12 månader sedan hade han kanske varit i chansning, och så var det 4 miljoner euro när han kom till Hoffenheim 2011.
Ja, men då var han verkligen bara en lovande brasilien.
Jo, men det går ju att plocka någon billigt då, eller så väntar man och låter någon annan få ström, som de här andra storklubbarna gör, och sen plockar de när du vet vad du får liksom. Och då får det kosta lite mer.
Men han gjorde ju ändå fan 16-17 mål på 33 matcher förra året. Så jag menar, vad fan, han måste ändå känna sig ganska trygg då. Nu har det blivit mindre mål, men andra sidan har vi inte spelat lika långt fram som han gjort tidigare. Men om man ser till antalet matcher och antalet mål.
Ja, men det är också de här one-hit wonders, one-season wonders, som Harry Kane pratar så tydligt om nu, att han vill undvika att bli. Det har ju kommit och gått några sådana, och liksom de springer i höst och så får de sånt jävla självförtroende som bara springer på, och sen går man lite lårskada och sen allting försvunnit igen liksom, så
att... Ja, men jag tror ju absolut att de senaste årens erfarenhet kommer att göra än rikare Premier League-klubbar än mer benägna att satsa på säkra kort. För det är ju ganska enkelt att titta på Tottenham efter Gareth Bale och hur det gick med den värvningsstrategin när de pengarna skulle förvaltas. Det är ganska enkelt att titta på vad som hände med Liverpool förra sommaren. Det här liksom kasta nätet brett och se vad man får i fångsthoven-approachen.
Ligger och riger där och sprattlar.
Liksom. Ja, nej, den har ju... Under de senaste åren har inte den visat sig vara särskilt effektiv i den mån man nu tänker sig att ta en Champions League-plats i Premier League. Det är en annan typ av kravbild som ställs. Det är just Mesut Özil, Alexis och ja, Roberto Firmino, ifall vi nu redan ska sortera in honom där. Angel Di Maria skulle i och för sig också in i den kategorin, och det är väl kanske inte så att det är 100%igt, det är inte 100% framgångsgaranti omedelbart där heller, men jag tror väl att bilden av att den vägen att gå är den rätta, kanske till och med den enda, den har nog förstärkts de senaste åren.
Men hur bra blir Liverpool nu då? Nu har de ju fått ett antal nya namn ändå.
Ja, Milne förstärker ju elvan, Firmino förstärker ju elvan, det är väl det. Det finns nog mycket kvar att göra ifall de ska känna att de verkligen ska tro på en topp 4 placering.
Ings känns sådär, va? Eller?
Så Ings är nog nyttig. Ings kommer ju ett jobb. Ings kommer vara obekväm att möta för motståndarna, för att han är högenergisk, intensiv, uppoffringsvillig och för den delen ambitiös också. Jag tror han kommer ge mycket nytta för Liverpool, men jag tror inte han kommer vara den där spetsspelaren.
Nej, det kommer vara.
Startar man inte ett urkött EM, det säger ändå någonting.
Ja, lite så känns det som. Det är något som du säger, att det kommer finnas jävligt mycket bra grejer kommer göra. Han kommer liksom, men det känns mer som att det är upp och ner där än en person som går in och levererar under en lång tid och gör det direkt också.
Sen är han ung och utvecklingsbar också.
Absolut.
Man kan bli kanonman då liksom. Ja, så det finns ju andra parametrar där man kan... Ja, använda för att motivera det köpet.
Men inte topp 4 än så länge?
Inte än så länge, nej. I synnerhet inte eftersom att lagen omedelbart ovanför förstärker. Och det illustreras väl tydligast med Petr Cech i Arsenal. Jag vet inte om vi ska in där någon vända.
Jo, för fan, där ska vi in och vända alla dagar i veckan.
Ja, jag vet inte, det var väl John Terry som kände sig vara i position att precisera Petr Cechs betydelse till att... innebära mellan 12 och 15 extra poäng för Arsenal. Och det var ju väldigt högt. Det skulle i så fall förvandla dem omedelbart till ett titelvinnande lag. Och riktigt så
dramatiskt. Det är matematiken.
När sa han det? Före eller innan?
Ja, precis när den höll på att bli klar. Liksom. Så kände han sig just trygg i att kvantifiera det på precis det sättet. Jag förstår var han kommer ifrån, för jag delar ju uppfattningen att det här är en värvning som klart, tydligt och över en enda natt gör Arsenal betydligt bättre. Men 15 poäng, där tror jag väl inte riktigt att han är.
Men nu ska man resonera där, för han, alltså, det han gjort för Chelsea gör ju ändå att Chelsea är skyldig honom någonting på något sätt. Och sen han vill bo kvar i London, han vill liksom ha kvar familjen där, han får den möjligheten. Har de rätt att säga nej liksom, i din fotbollsvärld?
I min fotbollsvärld så ska man ju alltid ha en jävla respekt för klubbarna man har representerat, för supportrarna som har betalat ens lön. Man har en skyldighet att inte lura sig själv att man är en löntagare bland andra löntagare. För det förpliktigar på ett helt annat sätt att vara fotbollsspelare i en stor klubb. Men i det här fallet så upplever inte jag att jag får några signaler om att det finns egentligen några Chelsea-anhängare som missunnar Cech den här flytten. Han har liksom inte den typen av relation till sin gamla klubb. Och han flyttar inte med någon form av triumfatorisk ton eller någon form av missunnsamhet eller bitterhet gentemot sin gamla klubb. Utan så som jag har uppfattat det så är det här det närmaste man kommer en välsignelse om man nu ska byta en stor klubb i samma stad mot en annan. Så jag känner att när det är på det sättet så har inte min fotbollsideologi något större problem.
Det är ingen välsignelse från Mourinho, det har jag sagt också. Han vill ju att han inte skulle gå till konkurrent.
Men det är väl en Mourinhos. Det är väl en välsignelse på Mourinho-vis.
Ja, fast han påstås att Abramovich var den som hade lovat Cech.
Jo, men han sitter ju ändå bara och muttrar lite grann om att han hade velat det vann. Det är inte så att han sitter och är förbannad
nej,
på Cech.
Nej, det är ju på klubben i så fall.
Ja, men nej, han är ju bara lite muttrig. Ja. Man har ju sett Mourinho ilsken och det är något helt annat. Han sitter ju bara och brummar lite.
Han är lite liksom muttrig, han brummar lite.
Han står och drar en minut efter en jävla match att han vill inte såga. Då är han ju förbannad.
Då, han hade riktat det mot Peter Cechs insats. Det fanns fyra insatser i den här förhandlingen. Det var den 12 juli, det var den 18 juli. Hade han kört den mot Cech så ja, då hade det nog varit en.
Han har ju hatat honom någonstans, men nu är det inte riktigt så.
Men nu får man gå in och tafsa lite på Di Maria. Vi har ändå varit där och vänt nu.
Jag vet inte vart du vill med det.
Men det hela grejen med Di Maria är ju, jag vill bara, det påstås ju att PSG hade han som en slags första val. Och nu basunerar spåret på med att han ska till Barcelona.
Det kommer ju aldrig hända.
Nej, det här är ingenting man tror på.
Men liksom, finns det något med Di Maria som är relevant?
Ja, men jag undrar hur hans situation är här. Liksom. Alltså, han har ju hamnat lite snett, det får man väl säga.
Det får man säga.
Han är väl inte flyttningsbar för det, känns det som.
Nej.
Det är så konstigt läge.
Jag tycker bara det är neutralt läge. Han kommer köra vidare minst ett år.
Från bänken då liksom.
Det kommer Jesse Lingard tillbaks från U21. Fresh from
British
Hero.
Ja, men släpp till Maria då, för fan.
Ja, jag känner inte att det finns något sill. Om det nu är en sillpodd så känner jag att det finns någonting med Di Maria att ta i riktigt. Just den där Barcelona-grejen som du satt och gnuggade händer där runt.
Det skulle roligt såklart.
Ja, jag vet inte ens vad det är liksom.
Nej, det är ju ingenting är ju vad det är.
Nej, och då orkar inte riktigt. Det är väl du som satt upp det för det.
Tjena.
Nej, man.
Får ju besök där mitt under podden.
Ja, pratar du svenska?
Alla svenska.
Jajamän.
Ja.
Har du bott i Sverige?
Ja, första gången i Sverige. I Tjeckien.
Ja, första gången i Brno, inte i Tjeckien. Vart kommer du ifrån?
Nej, jag är i Tjeckien. Min älskare är svensk.
Ja, så kan det vara.
Jag älskar det.
Lycka till med det.
Ja, jag älskar svensk.
Roligt att höra.
Ja, mycket fina du. Mycket fina. Jag älskar kjolar. Lincoln,
Bostonburg. Har varit på IKEA så mycket.
Ja, det var ett välkommet gäst.
Ja, det är närmsta Glenn vi kommer till.
Ja, det var Tjeckiens kvinnliga Glenn.
Ja,
det var ett tagen nu.
Ja, jag satt ju inne med det här att jag måste klättra upp på hennes axlar. Jag kände att nej, det gör det ont.
Vi släpper Di Maria så tar vi Ramos istället.
Ja, det är ja, också
ja, men det känns ju mer
de här
betydligt mycket mer levande än Di Maria. Di Maria känner jag bara att han kommer vara kvar där.
Ja, det kommer
men Ramos kommer ju starta i början och sen.
Ja, Ramos kommer väl också vara kvar, men han kommer ha bråkat sig till ett nytt kontrakt. Men det spännande med Ramos tycker jag ändå är att det finns ju, det fanns en makthierarki i Real Madrid som var ganska tydlig med Sergio Ramos och Iker Casillas som ju hade väldigt stort inflytande och liksom absolut stod Florentino Pérez extremt nära.
Ja, nu får du bli intresserad.
Tack. Och de ställde sig ju på ett sätt mot José Mourinho och José Mourinho lämnade klubben. Nu lämnade Carlo Ancelotti klubben, men hade de på sin sida. De var väldigt tydliga. Ramos sa efteråt också att han tyckte att det var ett dåligt beslut. Iker Casillas sa visserligen att han tyckte att det var rätt beslut för klubben, men det var väl inte tvungen att säga. Men det här är ju spännande, för det, och nu påstås ju då Casillas mer eller mindre tvingas bort i praktiken eftersom de ska ta in det ske. Och då ska Ramos vara ensam kvar då som en slags kille utan makt helt
enkelt. Ja, det vill jag inte.
Det här är ju intressant, hela gruppdynamiken förändras i
det. Ja, det köper jag, för det har ju alltid faktiskt ändå förblivit en konstant även under den svängiga Florentino Pérez-tiden, att det har funnits en kärna i omklädningsrummet som har oerhört stor vikt och som är spansk. Xabi Alonso var väl lite grann som bask, men i grund och botten den har varit kastiljansk. Och det är klart att försvinner Casillas, försvinner i förlängningen även Ramos, vilket jag då inte tror. Och ifall Arbeloa fasas ut, så då är sannoliken frågan vad som finns kvar. Och
Jorge Mendes.
Ja, det är en ny typ av maktbas. Och det är väl i den riktningen det är på väg. De har ju för sig haft för ambition att liksom förspanska truppen igen och tog tillbaks Carvajal, och jag vet inte, Morata ska väl tillbaks på sikt, men jag är svårt att se någon av dem växa fram till kapten. Och på så sätt så är det väl kanske någon form av historisk skifte som vi är på väg in i. Barcelona är ju inte alls där. Även om Xavi försvinner så kommer ju omklädningsrummet förbi tungt katalanskt. Iniesta är ju för sig inte katalan, men han med det Busquets kommer ta, Piqué är ju världens genom tiderna främsta katalanska flaggviftare. Så såg ni honom efter Champions League-finalen?
Nej.
Ja, det var bara så här passus, men jag befann mig precis på läktarsektionen där jag kunde följa Piqué efter slutsignalen. Han gick då ut oerhört målmedvetet till Barcelona-kurvan och plockade fram den absolut största katalanska fanan som fanns där, med en stor jävla koloss med liksom en 3 meter lång flaggpinne. Och han gick och bar den då, återigen oerhört målmedvetet, släpade ut den på plan, stegade rätt till mittcirkeln, dundrade ner den katalanska flaggan på mittpunkten likt en annan Graeme Souness. Och han är ju oerhört inne på hela den där självständighetsgrejen. Och det var en utvikning, men vi kan gå tillbaka till Real Madrid och deras omklädningsrumsdynamik ifall vi föredrar det.
Nej, jag gillar utvikningar, så att
vi är utvikningar. Det är,
Men vad händer med Real på sikt då? För de har ändå haft, alltså, trots att det är värvas Galacticos och det tas in såna, den typen av spelare, och det kommer gnälliga portugiser och det kommer konstiga agenter, så har det funnits en kärna som varit mycket Real, och samma i Barca som varit mycket Barca, samma i Bayern München som varit mycket tyska Bayern München. Och det är ändå de tre klubbarna som någonstans har lyckats behålla sin historia tydligast och stanna på toppen så länge liksom.
Min generella farhåga, och den är ju ganska entydig, det är ju att allt det där, jag ska inte säga på gott och ont, nästan enbart på ont, luckras upp och raderas ut, och att istället alla klubbar blir kosmopolitiska globala underhållningsföretag som inte särskiljer sig från varandra särskilt mycket. Och det har vi varit inne på i olika poddformat det här, om att Manchester United efter Alex Ferguson har blivit en stor klubb bland andra vad gäller dynamik, vad gäller transferpolicy, vad gäller uppbyggen. För de hade ju också en oerhört klar idé om att det skulle vara ett omklädningsrum med kärnan i norra England tidigare, och Ferguson såg till att upprätthålla det där. Nu konkurrerar de ju genom att se till att värva oerhört skickliga spelare oavsett vart de kommer ifrån, och det kan man väl tycka är i någon mån ganska vettigt och rimligt och kanske till och med sympatiskt. Men jag tycker det är synd att alla de här klubbarna egentligen rör sig i en riktning där det unika, det regionala, det som är deras särdrag historiskt sett försvinner, och de istället bara blir olika varianter av samma klubb.
Men borde de inte inse att det finns ett framgångsrecept i det här? För att bevisligen så är det de klubbarna som har dominerat.
Ja, man kan
som
tycka det. Men problemet är att det framgångsreceptet är mycket mer abstrakt. Och det kräver en mycket större långsiktighet. Det är oerhört mycket svårare att komma ur en misslyckad säsong. Ha det här nya typen av supporterkrav hängande över sig och möta det med att säga att men nu jävla börjar vi odla 13-åringar utifrån någon form av klubbideologisk vision. Det vill ju inte folk ha, utan folk vill ha Roberto Firmino minst nu, igår. Och jag tror att det är det som gör att man i någon mån går emot all fotbollshistorisk logik när man väljer att skita i det här med att värdesätta, vårda och odla en ryggrad.
Men alltså handlar det inte om man har, det du är inne på, att man inte har råd att göra det, så man får någonstans i skymunda försöka bygga upp det här och så får man fylla luckor. Sen hoppas man att man får fram så pass många spelare så man får en sån generation som ser bra ut och som känns bra, ja, man, och som har hjärtat på rätt ställe liksom.
Och det jag någonstans hoppas, vilket jag dessvärre tror att jag kanske hoppas förgäves kring, men det är ju att utmanarklubbarna som inte kan hävda sig ekonomiskt och kommer ännu mindre chans att göra det framöver kan ha det här som konkurrensmedel istället. För jag tror ju trots allt, jag tror att det är det som gör att fotbollen förblir intressant. Det är ju att det sammansvetsade laget trots allt har en jävla möjlighet att besegra de klart mycket skickligare individerna. Och det är väl det här. Jag ska inte prata Tottenham för sakens skull, men Ryan Mason kommer ju aldrig bli en spelare av individuell världsklass. Där måste vi ju säga att vi befinner oss. Men jag tilltalas ändå av tanken på att vi kör Harry Kane-generationen. Vi kör Harry Kane, vi kör Mason, vi kör Townsend, vi kör Pritchard, vi kan köra Carroll om vi vill. Vi kan köra Kyle Walker, Eric Dyer och alla de som Danny Rose.
Och Adebayor.
Nej, det är de vi inte, det är de vi inte ska köra. Utan tvärtom ska vi just gå den här andra vägen. Vi ska försöka skapa en klubb, ett lag på ett annat sätt.
Men hur långt tålamod har du där då? Om du skulle gå emot nu, ni faller till en 13:e plats och det börjar bli jobbigt.
Det börjar bli Newcastle
och... Alltså jag inbillar mig, jag inser att jag kanske överdriver tron på mig själv här, men jag inbillar mig att mitt tålamod är mycket större än många andras. Men det gör ju också att jag inser att jag inte är riktigt representativ. För mig är det här väldigt viktigt. Jag tycker ju att det är en så stor del av min fotboll med klubbar som står för någonting, med resultat som avgörs av andra saker än bara vilka som har störst värvningsbudget. Jag tycker ju att det är det som gör allt det här värt. Det är det som gör det intressant. Men det är långt ifrån alla som känner som jag gör nu för tiden. Det finns många som tycker att allt det här bara är skitsamma. Och det man vill se är de bästa spelarna mot varandra och den enskilda matchen. Och sen stänger man av och så går man och gör något annat. Så jag accepterar att jag inte kan sitta och tro mig vara någon form av agendasättare för hur alla människor i världen resonerar när det kommer till fotboll. Och jag tror väl just att tålamodet med Ryan Mason när vi ligger på 13:e plats, det kommer inte vara så jävla stort rent generellt. Även om jag skulle just önska att klubben går ut och säger, men nu gör vi så här och nu kör vi på detta och nu hoppas vi verkligen att ni kan se vad vi gör och stötta oss i det. Men det är ju också ett problem att klubben är så jävla ointresserade av att kommunicera visioner med sina supportrar, så det tror jag inte heller kommer hända.
Men det är väl en naturlig del också när globaliseringen är, liksom den största fanbasen inte längre är i samma stad, utan absolut, den är liksom, alltså, om jag sitter i Indonesien och håller på Manchester United, då har jag ingen relation till gatan utanför Old Trafford eller kvarteret där runt omkring, och då bryr jag mig inte så mycket om kanske varifrån spelaren som ska göra alla mål kommer.
Nej, och det finns såklart något demokratiskt i det som är ganska tilltalande, men för mig och min världsbild så är vinsten mindre än vad förlusten är. Det som går förlorat när just klubbarna tappar sin lokala förankring är för mig någonting som är mycket mer värdefullt än att Indonesien tycker det är kul liksom. Men jag accepterar att det är inte någonting, det är inte en uppfattning som alla måste, jag vet inte. Nej, men om ni känner likadant.
Jag personligen håller med dig, för att jag känner också att om en spelare vinner en titel med en klubb, alltså det syns ju så mycket mer på Piqué som tar flaggan och går ut och borrar den i mittcirkeln. Det gör ju inte Luis Suarez. Luis Suarez firar ju för att Luis Suarez har vunnit sin titel.
Gerard Piqué firar till sin familj
och exakt, liksom, Gerard Piqué firar ju för att en region har tagit.
Men alltså känns det inte som att en klubb måste vara fattig eller inte spela i Premier League för att man ska få den här drömmen den bilden av att man ska bygga upp ett lag på det sättet som man kanske egentligen vill.
Alltså Southampton gjorde det på sitt sätt, men...
Men alltså nå den här ultimata framgången, menar du, känns det som att...
Den ultimata framgången, det går ju inte för... Alltså, problemet är att även om Tottenham väljer den vägen, om vi faktiskt lyckas, ja då är Ryan Mason högvilt på transferen plötsligt.
Men man kanske lyckas ett år, man har superflytet verkligen liksom.
Jo, nej men det är ju... Det var väl någon gång det Borussia Dortmund gjorde. De är väl det närmaste man kommer. Men sen försvann ju en till två spelare varje år och till slut var de ju helt jävla urholkade. Men visst, så länge drömmen finns kvar om att det kan gå ett år även för oss, så då pallar man väl att fortsätta bry sig. Annars är det ju liksom, det är svårt för mig att liksom förklara varför ska man fortsätta liksom leva och dö för West Bromwich Albion när det är helt jävla uppenbart att ni aldrig kommer att åstadkomma någonting som är värt att skriva historieböcker om. Det är liksom, den tanken är typ den mest deprimerande jag kan tänka mig så fort jag börjar sätta mig in i den. Men den finns ju där. Men det som säger emot det är väl just att ja, men tänk om, kanske bara, så kan vi i alla fall få ett år då det är riktigt roligt. Men det är ju längre och längre bort.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, men jag håller med, alltså, är du en bottenklubb och ska ta nästa steg uppåt, det går ju inte om du ska köpa dig dit. För att om du är West Bromwich och så lyckas du hitta den här superspelaren liksom, då har han ett år, sen är han borta.
Men tänk vilket fantastiskt år det skulle vara att liksom bygga upp sitt eget du får i alla fall ett jävla år. Jag skulle lätt kunna ta ett
sånt. Ja, men du kan få en ligacup-titel, men om du bygger en egen generation kanske.
Nej, men jag menar man bygger sin egen generation.
Jo, men det är det jag vill också.
Jag menar inte att man köper in ett lag för ett år. Jag menar att om man bygger sin egen generation, och Newcastle till exempel skulle göra det, så skulle de ju ha den ett år. Sen skulle lagspelarna bara vilja flytta därifrån.
Men med Premier League-mått mätt...
Men det är nästan omöjligt. Du måste in sig i Italien eller Spanien eller Frankrike.
Ja, men med Premier League-mått mätt känner jag att... Ja, Southampton absolut. Men sen är ju faktiskt det Tottenham gjorde under den gångna säsongen typ så nära vi kan komma. För vi hade, ja, vi har varit inne på 18 000 gånger, folk tröttna på det. Men att vi går från den där situationen vi hade i oktober, när man bara hatade allt vad vi var och vad vi stod för och hur vi spelade, och klarade av att växla in det mot 5-3 mot Chelsea, mot 2-1 mot Arsenal, med Harry Kane som centralfigur och målskytt, och just
med ett lag som nu mådde bra.
Ja, men, alltså, det var inte så att alla var egenfurstade, men vi hade kärnan i de lagen som vann de matcherna var ju absolut vår egen, på ett sätt som den inte har varit egentligen så länge jag har följt klubben. Och på så sätt kan man ju tycka att fan, fantastisk säsong. Cupfinal på Wembley, femte plats i ligan före Liverpool, derbysegrar just mot Chelsea och Arsenal. Och jag känner rätt mycket så. Jag har liksom köpt mer Tottenham merch den här säsongen än på årtionden, just för att jag ändå kunde knyta an till det här laget. Men om man pratar generellt bland Spurs-fans, så finns det ju ett ganska tydligt, inte så jättestarkt, men ändå ett tydligt litet missnöje med säsongen. Ja, men det blev ingen prick över iet. Vi vann inte cupfinalen, vi kom inte fyra. Vart fan ska vi ta vägen härifrån? Så här kan vi inte hålla på. Nu måste någonting förändras, och det är snabbt. Och det är just den känslan som gör att jag tror att det inte finns någon så jättestark dragning till modellen som vi pratade om.
Men det här menar, alltså, är du en bottenklubb, då måste du bygga någonting unikt. För du kommer inte, alltså, okej om Real köper ett lag, för de kommer kunna fira Champions League, det är grejen för dem. Mm. Men det kommer ju inte West Bromwich göra, det kommer inte Tottenham göra. Om man då kan bygga en egen generation och ta en femte plats med ett lag man själva är stolt över, då är det en titel, då är det någonting värt att fira. Då kan de fan ta en flagga och borra ner i mitten på,
ja, man kan tycka det också. Vi borrade i alla fall inga flaggor, så när Spurs har andra ambitioner, det kan jag också tycka. Men
ni borrar ner Harry Kane i den tjeckiska jorden som liksom ursätter EMs största spelare, det är väl också en bedrift.
Ja, jo, nej, alltså, jag gillar ju det här Tottenham. Jag tycker att det var en säsong som var värd att minnas. Men jag befarar just att det kommer bli svårare och svårare att fylla The Hawthorns med 30 000 framöver. För det kommer vara så uppenbart genom generationerna att den här klubben kommer inte ha någon realistisk möjlighet att uträtta någonting som folk borrar flaggor för. Och det är,
men då måste vi ändra på vad man borrar flagga för, inte det andra tycker jag. För att alltså, du måste ju kunna finnas en stolthet om du tar fram ett eget lag och utmanar de här största jättarna som köper, även fast du inte slår dem varje gång. Det måste ju kunna för en mindre klubb vara lika mycket värt som för Manchester United att vinna Premier League någonstans.
Jag hoppas att det blir så. Jag hoppas att det blir så. Jag ser inte riktigt
som känner det liksom att spelarna skulle gå.
Ja, men om du fostrar i Tottenham liksom, då kan du ju känna en sån, då tror jag ändå att du kan känna att en sån framgång är värd så mycket. Du fostrar liksom som Gerard Piqué liksom, du finns en stolthet. Är du i Bilbao och du gör något för den regionen, så kan det finnas en stolthet att du slår Barcelona i en match, att du slår Real framförallt i en match. Det är ju där det blir värt någonting. Men om du köper en spelare,
ja, men
liksom,
kruxet är det inte värt någonting. Om vi i alla fall fokuserar på Premier League, så finns det ju ingen klubb som bygger på det sättet. Nej, om vi nu är kvar i West Brom, ja visst, om man säger då Berahino som är egen, men han vill ju bara dra. Han skiter ju totalt i West Brom. Han är upwards and onwards. Han är ambitiös och rastlös. De hade Issy Brown, en av de största talangerna som har kommit fram i Midlands på någon generation. Han drog till Chelsea knappt. Han hade knappt ens fyllt 17, så var han bort.
Det är väl det här problemet är nog också i England, att, alltså, du, eftersom FFP och så vidare stoppar seniorköp, så du kan inte bygga en ungdomsgeneration heller om du är en sämre klubb. Det är väl det största problemet. Är du 15 och jättebra, så är du ju inte kvar.
Men liksom kulturbärarna i West Bromwich, som jag inte riktigt vet varför de blev symbolklubb för det här, det är ju numera Darren Fletcher som är kapten. Han har spelat där ett halvår och alla vet ju att den enda klubb han brinner för är Man United, men det är ett superproffs och därför så är han ändå ett föredöme i omklädningsrummet. Det är Chris Brunt som är nordirländare, det är Jonas Olsson som, ja, i och för sig så här i silly-tider kan säga nog inte helt ointresserad av en annan klubb han heller, och så vidare och så vidare. Det finns ju inte den där kärnan som tycker det är viktigare att spela för West Bromwich än det att spela för någon annan klubb. Nu hamnade de där, de är goda yrkesmän som gör ett bra jobb, men de hade kunnat spela exakt vad fan annars som helst.
Ja, men då blir det en ointressant klubb också tycker jag, för de kommer inte vinna några titlar, de kommer inte utmana, de kommer hänga kvar, men de har ingenting som betyder något.
Och där befinner du dig med en skrämmande stor majoritet av dagens proffsklubbar.
Jag är helt med det.
Knappt att det är så i Sverige eller i Allsvenskan.
Ja, men där är det ju ändå, alltså, det går ju inte,
det går inte att handla av svenska klubbar.
Nej. Nej, men man vet ju också att även om man är Örebro SK eller Kalmar FF eller liksom en klubb som är klart mycket mindre än de största, så är man ju ändå bara två riktigt bra Patrik Mörkbrassar ifrån att utmana om guldet. Eller Patrik Mörk afrikaner liksom. Det är ju så små skillnader alltjämt. De håller ju långsamt på att bli större, men det är ju fullt realistiskt att fortsätta drömma om ett guld, även om man är BK Häcken liksom.
Men nu när vi fan sitter här i början år, så känns det som att vi måste liksom rada lite U21 gubbar och känna lite på dem liksom. Vi snackade om innan, vi pratade precis om det här innan du gång, som har gjort mest succé, som borde vara på väg bort, är väl Baffo, Josef Baffo.
Super Baffo, han har utgående kontrakt har vi väl konstaterat.
Jag tror att han har ett halvår kvar på sitt kontrakt.
Och han har plockat ner i Halmstad.
Och plockat ner Kane. Han måste ju typ vara nästan sur på Halmstad, jävligt sugen på att dra. Vi har sett han springer här med lite agenter också, både i Trelleborg så agenterna heter det. Ha, så många agenter, vi ska inte nämna några namn, men det är någonting som
det är kul. Det är lite så här kittlande bisak med att vara här i Brno, att det räcker att knalla runt lite på stan och hålla ögonen öppna, så ser man den typen av,
och då vill man väl lägga lite pussel liksom. Så att Baffo har jag ändå träffat. Sen är ju frågan vilken liga, var ska Baffo liksom, de har ingen aning om hänga klubbar liksom.
Kan vi bygga intrigen först tycker jag, vad som hänt i Halmstad egentligen. Han har inte haft en startplats där. Han sa ju efter den här när han plockade ner Harry Kane, en ganska dassig spelare i och för sig, men
alltså det är redan för Italien-matchen när jag pratade med honom, så antydde han ju direkt att ja, det finns anledningar till att det har blivit som det har blivit. Det finns skäl att referera till om man vill, men jag väljer att inte gå mediala vägen. Men han liksom klargjorde ändå att det inte bara är en fråga om taktiska beslut i hans ögon.
Ja, och sen Halmstads assisterande tränare Tobbe Arvidsson sa just efter Englands match, han har ju sett den, och då säger han alltså det jag såg idag är en nivå som Baffo ligger på. Det finns ytterligare saker där han kunnat göra bättre ifrån sig i luftspel och duellspel på marken, men jag tycker han höll en skapligt bra nivå.
Ja, det är hårda krav i hans.
Ja, exakt. Det är inte så att han liksom lyfter sin spelare men, när hela Sverige står och bara applåderar Baffo liksom.
Jag gillar det Baffo, så det som har hänt i Halmstad stannar Halmstad, det som hände här stannar här.
Och det är en katastrof för Baffo om det som hände här stannar
här. Ja, men det var så
lite. Han blir proffs i Brno eller i Olomouc. Ja. Men det är stabila klubbar här borta. Alltså.
Ja, för fan Sigma Olomouc, ett kanongäng. Har vi några tjeckproffs? Det kan vi inte ha, va?
Ja, det känns känns tveksamt. Alltså, vi har någon gammal allsvensk spelare som
jag fick mejl av någon som ville att jag skulle fixa Bernot-tröjor till Göteborg i ett så stort parti, eftersom att Pavel Savadil från ÖIS spelar här numera.
Nu har vi ett tyskt gäng bakom oss här i lobbyn som bara kör på.
Det känns som att vi kan få lite...
Det blir ljudmässiga problem, eller?
Ja, ljudmässiga problem.
Ska vi omdirigera?
Ska vi byta bord?
Ja, det kanske vi ska göra.
Tryck på paus.
Vi trycker på paus.
Nu jävlar.
Kör vi igen.
Kör vi?
Ja, det är inga problem.
Jävlar i mig.
Ja, det är inte. Buff alltså. Är det Danmark, Holland?
Vad fan vet jag, det är väl Turkiet, det är väl Gensler för alla liksom.
Men,
men det man kan säga, jag har ingen aning om vart fan Baffo kan hamna, men jag kan ju konstatera att man bör sortera in honom i den här kvoten av spelare som i så fall värvas för sin prestation i ett mästerskap. Och de är ju alltid svårbedömda. Det har ju blivit mindre och mindre så med tiden, eftersom att alla är bättre och bättre scoutade. Men liksom, om någon spelare likt en James Rodriguez eller en Andrei Arshavin gör ett jättespektakulärt mästerskap, så får de ju omedelbart ett helt annat marknadsvärde. Baffo är ju andra änden av skalan, får man konstatera.
Jag gillar ändå att det är Rodriguez, Arshavin och Baffo.
Det är dit han är på väg. Ja, men om han blir värvad efter det här, vilket ju är fullt rimligt att tro, vilket jag nästan förväntar mig, så är det ju just för sin prestation i två eller tre matcher här, snarare än för allt det han har gjort i HBK, som han blir värvad. Och nu är just frågan, vad gör en klubb rätt som köper på den typen av underlag? Oftast gör de väl inte det,
tenderar att visa sig. Nej, problemet är ju med att han är säkert ganska desperat, för att han har inte fått spela i Halmstad. Han kommer hit och han är bra. Han lär ju vara sugen på att testa något nytt
liksom. Får jag citera eller?
Nej, men jag tror att han är det också liksom. Och det känns som att då kan han ju kanske ta någonting som han inte borde ta också, för den delen.
Ja, samtidigt kanske han inte borde stanna kvar i Halmstad heller, med tanke på de vindarna som blåser över.
Men vad skulle det vara? Det skulle vara en klubb i Kazakstan som folk flyttar till lite då och då. Ibrahim Mor hamnar väl i Kazakstan. Om man verkligen ska, annars var en klubb som inte Baffo borde flytta till. Jag har svårt att precisera den klubben, men Kazakstan känns väl, det vore väl lite skitbra. Vad känner du? Vad vore fel för Baffo?
Ja, det bor väl någon för galen klubb i liksom, jag vet inte, Grekland, om inte betalar ut pengar eller något annat sånt där, som man bara chansar och drar och allting bara blir misär. Han får inga pengar, han blir på dåligt humör, han får inte spela. Eller någon annan sån här obskur liga som jag inte ens ska komma och tänka på nu, för att
Kazakiska. Men vad har han att förlora? Alltså, Halmstad ligger näst sist i Allsvenskan.
Han sitter på bänken där. Liksom. Men där finns det ju sex allsvenska spelare sen innan, så de lär ju bara hänga liksom, och bli vänner. Och han spelar han med Validata ihop.
Baffo till Turkiet. Han kan få åka dit. Han har min välsignelse.
Ja.
Men vad har vi med i U21 då? Jensson, du är...
Guidetti måste vi ju nämna.
Ja, vad händer med Guidetti? Det vet ni bättre än jag gör.
Just nu händer ju inte mycket. Han är ju väldigt lugn själv i alla fall. Han var ju väldigt tydlig innan mästerskapet att så här, alla pratar om att jag är här för att spela mitt kontrakt. Men ni kan väl lugna, jag vet vad som händer utanför. Det är
jag har bra
problem.
Agenter.
Jag har bra agenter, det är inga som helst problem. Så han verkar ju
hur många agenter har jag?
Han jobbar med några engelsmannen, va? Och sen så, som jag har fattat det i och för sig, så tror jag att de är ute och hugger lite vad som helst utan att säga för mycket, för att liksom få ihop det och kontakter och så här. Sen så kan man väl tycka att allt det här som har skrivits förr, ett tag sedan, som att han placerades i så här, inte Roma, Milan, alltså det gick igenom alla jävla italienska klubbar, sen gick det igenom typ Feyenoord, Ajax, sen var det massa andra klubbar i Spanien, sen var det Feyenoord, Ajax, och sen håller det på så där hela tiden liksom, så det vevas ju om och om och om igen. Men det känns som gamla uppgifter.
Det man kände inför Italien-matchen var ju att han har ett väldigt bra rykte i Italien. När man pratar med journalisterna så var det väldigt, de har ju stenkoll på John liksom. De var så här, och sen då var det ju Italiens förbundskapten var väl inne på att han kan spela i Serie A.
Då var det Udinese.
Ja. Nej, men det tror jag sa till någon av er just i samband med den matchen, att ja, efter att ha sett detta så känns det ju som att det ligger närmare till hans att tro att Guidetti spelar i Serie A nästa säsong. För när han gör den typen av insats, när han gör det målet, när han visar upp sig på ett så jättetydligt sätt, så förändrar det ju hur de italienska klubbarna ser på honom. Det törs jag ju faktiskt ändå säga. Men det är egentligen det enda som jag har tagit med mig av Guidetti och transfermarknaden under den här turneringen. Jag har fan ingen aning.
Nej, men det man kan säga också, alltså, det beror på vad han har, om de här lönekraven stämmer som det rapporteras om. Det ska man ha lagt som i basalt. Och de här, det han ska kräva i någon slags, ja men sign-on bonus då. Men annars är det ju en kille som är bossman, som gjorde en sensationell säsong i Feyenoord, som har ett bra rykte, som Manchester City ändå ville satsa på väldigt, väldigt länge, så förlängde hans kontrakt där. Så att, och han gjorde det också bra i Celtic, om man ser till när han verkligen fick spela. Så att som chansning så är han ju, går han ju absolut att motivera.
Problemet är väl som sagt att det snackas som hög sign-on. Agenten ja. Ska ha alltså jävligt höga summor pratas för mig också.
Den är engelsmannen eller?
Ja, alltså,
han har jobbat med en italienare tidigare också.
Ja, han jobbar med italienare
och engelska. Jag vet inte
om, de var något team eller, alltså, det ska i alla fall pratas om att det ska finnas höga krav från dem och höga krav från honom och så vidare liksom. Det var väl det som också snackades bakom kulisserna då när han hamnade i Celtic, att det fanns andra klubbar med kraven pengamässigt var så jävla höga, så det blev liksom aldrig Holland. Och det var väl därför Feyenoords tränare gick ut och nästan, som jag fattade ibland, om man lägger ihop lite, sköt ner honom fast han skadade och så vidare. Sen gick han ju till Skottland och gjorde en jävla massa mål, så jävla skadad var han inte. Så det borde ju varit någonting annat än skadorna som gör att han är Feyenoord går ut liksom och...
Någonting annat var det ju som stoppade Feyenoord. Men väl också att de kanske krävde någon slags lojalitet från hans sida. Och John jobbar ju som vi vet kanske inte på det sättet.
Han visar ju upp en fantastisk lagmoral och lagkänsla när han är i klubbar och sådär och spelar. Men ja...
Men han är ju en karriärspelare, ja, det är ju uppenbart. Han är ju inte en klubbspelare på det sättet. Han är ju inte där för att bli någon slags hjälte i Feyenoord. Det är han ju redan klar med. Då hade han ju kunnat stanna där och leva den drömmen. Men det känns som han
vill väl hela tiden högre. Lite större, gå till större klubbar och få liksom, större utmaningar och så vidare.
Ja, det är ett jävla högt spel han spelar nu ändå. För visst, han är kontrakterad, om jag förstått saken rätt, i Man City fram till och med första juli. Och det innebär att skulle han bli skadad skulle han ändå ha någon form av försäkringsstöd från det kontraktet. Men säg att han drar på sig en svår skada i Uerske Radiste ikväll, då tvingas han ju ändå sköta hela rehabiliteringen klubblös. Då tvingas han göra allt det själv. Och det är klart att det är en jäkla situation att hamna i ifall man råkar ha så stor otur.
Ja, då, alltså då blir det ju typ Bosön, Nebuskurban och alltså det
man gillar hemma ändå att han chanser. Alltså han är ju i en situation där han kommer från en tung, den här kyckling sjukdomen också, så det är ju nu eller aldrig, och då gillar jag ändå att han liksom han ger 110%. Han gör det här, det får bära eller brista. Det tycker jag när man får.
Det känns genetiskt, det gör det.
Ja.
Mm. Sen har vi väl Filip Lande, känns det som, om man tittar på försvaret.
Panathinaikos har jag faktiskt hört ganska mycket om där, men om jag har förstått det rätt från alla mina grekiska källor som jag jobbar väldigt tätt ihop.
Så är det. Du har pratat med många när vi har varit här.
Ja, men jag är stark i Grekland, det har jag alltid varit. Men jag fattar det som att Panathinaikos föredrar att han spelar ut sitt kontrakt, vilket då handlar om årsskiftet, och sen flyttar dit utan övergångssumma eller utbildningsbidrag eller vad fan, någonting egentligen. Men att det kanske finns en vilja från Elander och någon mån MFF och dra redan nu. Jag vet inte om dina grekiska källor upp är samma sak.
Nej, men alltså Åge har ju varit ute och snackat om det där också liksom, så det är ingenting konstigt med det. Och det var väl likadant när jag var och så Champions League-matchen där i Grekland. Då var det jättemycket snack. Karambö är ju där liksom, man pratade om honom och så vidare.
Karambö är ju där. Var är Karambö?
Nej, men alltså då var det Olympiakos i och för sig, men liksom att då var de ju sugna på honom. Sen har jag kommit på Panathinaikos, så det känns som att det är Grekland 100% liksom, och Malmö
typ. Men nu har ju Baffo överträffat han här, så nu får de tänka om, tycker jag.
Och grekerna varje snabbt.
Jag tror jag kommer inte ihåg vilken kanal det var, från Sverige eller vilken tidning det var från som pratade med honom då, Karambö, och då ville de ha honom. Sen har Panathinaikos.
Men vadå, har Karambö en roll inom Olympiakos? Jag trodde han bara var någon sån konstig UEFA-ambassadör som gled omkring.
Nej, som jag fattade det, i och med att han uttalade sig i deras
Ja, men det är Karambö sidan inte får uttala sig. Jag trodde han hade någon roll i Olympiakos. Nu är jag ute på jävligt djupt vatten.
Nej, vad fan, det var ju han som blev intervjuad om Helander. Han kanske bara köra. Men sen om man tittar på försvaret annars, så Vilosic måste ju ta sin plats i Besiktas. Ludde har ju inte börjat köpa, han borde vara kvar där ett tag till. Carlgren behöver spela mer allsvensk fotboll innan han kan gå ut.
Lindelöf har just förlängt med Benfica, vilket var jättekul, femårskontrakt.
Det var väl egentligen Emil Kraft som hade varit den som var mest sugen. Han har sagt
Emil Kraft hade haft möjlighet till. Ludde hade haft möjlighet om han gjort något sensationellt mästerskap. Men han hade liksom inte riktigt fått chansen till det. Han var ju extremt bra defensivt.
Alltså grejen är, det är typ den spelare jag tror mest individuellt på i hela den här truppen.
Bensinmacken.
Bensinmacken som vi verkligen måste jobba in som smeknamn.
Ja, det är det smeknamn ska få sätta
sig. Vi har sagt det att fan, vi borde ha tagit chansen tydligare redan i anslutning till Englandsmatchen och planterade brittisk press. För det blir fantastiskt när Stoke City värvar honom. Och de ringer upp oss, bara, vi vill ha lite bakgrundsinfo på Ludvig Augustinsson. Ja, he's known as the gas station. Everyone in Sweden calls him.
Ja, har vi.
Kan
jag
börja eller?
Jag gjorde en Olympiakos strategiska rådgivare.
Strategiska jävligt substantiell titel.
Så jävla tungt.
Men tillbaka till gas station. Ja. Vad är rubriken på Stoke Citys hemsida sen? Stoke City signs the gas station.
Och sen just varje match, varje insats han gör. Plenty of petrol in the tank. Så jävla fantastiskt.
Ja, men, han, men det känns som han har liksom det internationella steget offensivt. Han har vänsterfoten som krävs. Och han framförallt är smart att ha det defensiva spelet. För han kan ju verkligen infoga sig i en roll här.
Ja, ja, men också sen som väldigt många i den här U21-generationen. En extremt hög ambitionsnivå. En förståelse för vad som krävs av honom och det liv han ska leva. Så nej, det är nog faktiskt så att han är den spelare jag tror allra mest på individuellt sett i den här truppen.
Så har vi Hiljemark och Lewicki.
Lewicki är kvar i MFF under överskådlig framtid. Hiljemark vet inte.
Men det känns som att alltså, han, jag vet inte hur mycket han har spelat i PS, men det känns ju inte som att han har spelat.
Hiljemark har inte fått förtroende.
Ja, det som hände under våren, han kom ju aldrig in i laget efter sin skada eftersom att PSV gick så bra. Sen händer det väl saker i PSV. Jag vet inte hur intakt deras innermittfält kommer vara. Det är ju för att knyta an till lite till det vi pratade om tidigare. Den holländska klubbens förbannelse, så fort de har lyckats bygga upp någonting, ja, då säljs ju allt iväg. Depay är redan försvunnit och det påverkar inte Hiljemark, men jag vet inte riktigt. Det är väl Wijnaldum kommer väl gå,
ja,
och det gör ju skillnad.
Pratar som Newcastle bland annat.
Tungt.
Guardado var ju ligans bästa spelare enligt ganska samstämmig opinion förra säsongen. Jag har ingen aning om huruvida det påverkar hans transfermarknad, men jag vet ju att det påverkar Hiljemarks möjligheter till spel.
Där kan man gå över på Sam Larsson, men det var Sam som kopplades upp på PSV när de skulle sälja massa spelare nu, för att han hade gjort en jävligt fin säsong i Hemfjärn. Nu har han bara visat sig i en halvlek här och fått titta på bänken. Sen liksom hoppade vi in lite snabbt senast, men han är väl en sån kille som skulle kunna kanske säljas i sommar, men inte på grund av den här turneringen utan mer på grund av den säsongen han har haft.
Och in i den kvoten, Simon Gustafsson känns väl aktuell.
Ja,
absolut. Redogör för vad som gäller.
Där har du lunchats med agenter.
Ja,
säger på din sjuk.
Det här lunchades
direkt.
Det var Simon och det var föräldrar och det var agenter som satt här. Och jag fick väl också lite information om att han mer eller mindre skulle vara klar för en klubb, men det fick jag en ganska fet dementi på sen från en,
ja, men det är en kroppsklott där, Simon lite bakåtlutad, händerna i kors, farsan med drivande.
Ja, så att han slog med näven i
bordet. Grejer på gång.
Fan vad jag gillar den här tolkningen alltså. Ja. Jag trodde vi skulle vara lite defensiva.
Nej, nu kör vi.
Men det är ju absolut, men det känns väl också som en kille som absolut skulle kunna flytta på sig, även om han inte har spelat en minut här och inte heller.
Ja, men det är ju inte det här som gör att han flyttar på sig.
Nej,
utan, men han har ju varit allsvenskan. Han har ju varit säljbar ganska länge, känns det som. Det är väl mer att han har
varit. Det här är ju jävligt viktigt hans karriär, att det också blir rätt klubb, att de inte bara passerar honom och jävla skit och så.
Ja, och det känns som han är väldigt månad. Och om vi ska tolka hans farsas kroppsspråk, så tycker jag också att hans farsa ser ut att vara väldigt månad. Ja,
hans farsa är väldigt medveten om vad som gäller. Han är ju själv gammal allsvensk spelare, och även om det var en annan fotbollsmiljö då, så tror jag nog att han har en bra insikt i fotbollens realitet.
Klok. Nej, men så där känns det som att det skulle kunna. Vem är det mer som har omringat sig med,
alltså det, om man kollar det svenska laget, det är ingen som direkt har tagit den här jättechansen och liksom
under mästerskapet.
Ja, väckt intresset för de här 40 klubbarna som är på plats, som vi såg en lista på 106, Malmö FF,
ja, fan, var jag listan? Jag kommer knappt ihåg.
Listan var ju ointressant förutom just det faktum.
Nej,
jag har själv ut något tweet om det, om det faktum att MFF var enda svenska klubben. Men det enda det egentligen säger någonting om, det är ju MFFs syn på sig själva och sina möjligheter att locka till sig mer eller mindre välkända spelare, både då ekonomiskt och dragningskraftsmässigt. För att övriga svenska klubbar inte är här. Det handlar egentligen inte om brist på ambition. Det handlar om en verklighetsuppfattning där de inbillar sig att vi har ändå ingen chans här. Ska vi hitta något så får vi gå ner på yngre åldrar och mindre väletablerade spelare.
Jag trodde att en sån som Abbe Khalili som kommer typ 30 matcher från Mersinspor, kanske spelat mest av alla ihop med Victor Lindelöf Nilsson och i sig Benfica B, att han skulle gå in här och liksom ta tillvara på den här chansen och köra. Men det känns som att, jag vet fan, jag är besviken på att han inte fått gå, om nu det är så att han inte har fått gå längre upp i banan för Håkan eller vad det handlar om. Jag hade velat ta ut mer av hans kreativitet.
Ja, men jag tycker inte han tagit chansen heller när han väl får bollen under kontroll och har någon slags möjligheter att kliva och det finns möjlighet att lägga bollar på djupet och det finns möjligheter till kombinationsspel. Jag tycker att han har varit otroligt defensiv.
Men det är tråkigt, jag gillar ändå Abbe och jag gillar hans hår framförallt.
Jag vet, trodde att han skulle vara utropstecknet.
Ja, absolut, och det känns som att efter så mycket spel tid där också komma in hit med självförtroende, kunna glänsa lite och kanske spela till sig lite bättre rykte och sen göra en trevlig flytt liksom.
Ja, nej, han har inte tagit chansen.
Inte för att jag vet om Mersinspor kanske är jättetrevligt, men
ja. Det är faktiskt, jag vet inte ens vart Mersin ligger och det gör mig lite besviken på mig själv. Mm. Vad är den här Tibbling? Hur är Groningens status?
Ja, han har gjort, han kom in jävligt rätt och
vann ju cupen.
Ja, vann cupen och fick spela hur mycket som helst egentligen. Det var väl någon som blev sjuk eller gick sönder så fick han liksom klida in och ta den platsen som jag fattade. Och så tog han den mer eller mindre, ja, cementerade sig i elvan och sen har ju fan spelat hur mycket som helst.
Men är det inte så att Feyenoord kan sälja Jordi Klaasi och fundera vart ska vi hitta en annan bolltrygg mittfältsknatte?
Tibba som han kallas av JG.
Bra sur.
Ja, bra sur. Riktigt bra sur. Tjockt nice faktiskt. Men alltså,
nah, han känns väl också
han
rätt
känns
trygg
lite,
i sig själv
och det känns som han ska lite, även som han, det känns inte som att han liksom,
det känns inte som att han är på att knacka på dörrar och kräva massa saker.
Sitter och käkar lunch med agenter överallt.
Nej, han känns som att låt mig liksom settle down ett, två och sen så kanske han flytta liksom. Och där har jag inte, alltså man hör ju mycket surr om vissa spelare, så där har jag inte hört ett jota faktiskt.
Nej, men jag tycker att sammanfattningen på U21 här är ju liksom, det är ju ingen som har tagit chansen.
Bortsett från Buff.
Ja, Buff har tagit chansen, absolut. John har väl till viss del tagit chansen med tanke på Italien-matchen. Ja, men annars är det ingen som direkt har liksom stuckit ut på det sättet.
Men sen är det ju inte heller några så många som kanske, vad ska man säga, har fått. Alltså det känns som att han har ju vissa spelare på bänken som kanske skulle kunna lysa med i sin prestation.
Så är det, så är det, men samtidigt Abbe Khalili fick har absolut fått chansen.
Men han är ju typ, han är ju så, det känns som att det är nästan inte synd på det sättet, men han är ju någonstans gjuten i det här gänget. Tar han ut en elva, Håkan Eriksson, så plockar han ju alltid så här: John Guidetti, Isak Kiesetlin, Lewicki, Hillimark, Khalili, Milosevic, Karlgren. Ja, vet, det är typ där. Och sen liksom,
så och bensinmacken.
Ja, bensinmacken, men så ibland känns det som att det inte riktigt finns någon press på Khalili, för han bänkar honom med matchet innan efter. Låt han liksom känna på att det kan inte bara vara liksom.
Jag gillar att det här blivit laguttagningspodden.
Ja, ja, exakt.
Nej, men det man kan säga det är väl att trots allt har det faktiskt bara spelats två matcher i det här mästerskapet. Den ena blev helt förryckt av en 25 minuters utvisning. Så det har ju varit svårt för kanske framförallt den enskilda offensiva spelaren att verkligen göra skillnad. I teorin, nu tror inte jag heller att det blir så, men i teorin har inte Sverige spelat hälften av sina mästerskapsmatcher. Det kan bli tre till. Det finns i alla fall goda förutsättningar på att det på ett eller annat sätt ska bli två till. Så jag tror att vi kan spela in den här podden igen om en vecka och kanske ha lite större saker att säga. Hejdå! Den tjeckiska Glenn Hysén-kvinnan tar av sig.
Det är väl Mikael Ishak som har tagit chansen när han kom in. Han tog emot en smäll, fixade en straff och blev...
Ja, men han tog ju chansen, men han får inte mer speltid för det eftersom Sveriges system är så cementerat och Kiesetlin är så viktig och John Guidetti är så viktig som någon slags symbol.
Jag har ingen
också
aning om hur hans status är i Randers. Jag frågade någon av er om det bara typ igår och fick svara att han går bra. Och han tillhör tydligen, han är utköpt från Parma, Serie D Parma. Utan det är Anna, det är, han är Randers fru numera.
Ja, det är, men jag får med att han har bra snitt. Varför det ska jag...
Nej, jag har ju för att han roteras där. Så att vi har ju för olika saker.
Han roteras, men han kan ju fortfarande ha ett bra snitt.
Ja, absolut, men
det känns som ett starkt segment, just det Ishak-segment.
Exakt, exakt.
Ja, jag är ju tvungen att kolla upp det här bara för att...
Ja, vi kan väl säga också, det är lite oklart när den här podden kommer ut med tanke på tjeckiska nätet, men den spelas ju in innan Portugal-matchen.
Den får fan lov att komma ut innan dess.
Ja, jo, det hoppas jag också, men så att det inte blir oklart vad vi pratar om.
Medan Jensson nu sitter och googlar, kände jag att var det något annat som jag ville prata
26
om?
26 framträdande, 11 mål.
Albin Ekdal ska vi prata om. Ska,
okay.
26 framträdande, 11 mål, förutträdande 24 framträdande i Crotone och 4 mål.
Han är på uppåt
gående.
Jag kan bara säga det för att knyta ihop den här poddens olika trådar, eftersom att det ändå är någonting som jag tänkt att man borde få nämnt. Det är ju det ger Hoffenheim lite utrymme. Nu blir det ju extra aktualiserat genom att de sålde Firmino, och det åskådliggör ju lite grann också hur smarta och skickliga de har varit. Det är ju en av de här klubbarna, likt ja, ett Porto eller ett Sevilla till och med, som verkligen har varit framgångsrika på transfermarknaden de senaste åren. De värvar begåvat, utvecklingsbart, de säljer smart och skickligt, och nu blir det Firmino. Men redan när den här turneringen började så slogs man ju under den första matchen, premiärmatchen, av hur Hoffenheim kopplat det var. Först var det den mycket imponerande tjeckiske högerspringaren Kaderabek som dominerade första halvleken och svingade in ett mål. Han hade Hoffenheim gjort klart med bara tidigare den dagen, låg lite före alla andra. Sen var det Jannik Vestergaard som kvitterade för Danmark. Det var ju en spelare som har varit i Hoffenheim och låtit sig utvecklas och sen sågs vidare. Och därtill har Hoffenheim nu varit och knipit Fabian Schär, en väldigt eftertraktad mittback från Basel och Schweiz. Så ska man nu prata europeisk silly season, då ska man inte förringa Hoffenheim, för de gör mycket bra där ute.
Men Ekdal måste vi komma in på ändå. Det känns som det, vi är ju, eller jag i alla fall, gråtit floder över de här ryktena om att han ska vara på väg till Turkiet. Så att jag är ju...
Genom vilken Turkiet hatar
jag på ögonen. Ja, så är det. Nej, men jag tycker, alltså...
Är det du kan komma lyncha dig ifall du visar dig på att
så är, så är det. Nej, men det känns som, alltså, så här, det är väl lite tråkigt när halva svenska A-landslag i start eller helt plötsligt spelar i Turkiet. Bara av rent egoistiska skäl, för att jag inte ser
det förändrar inte ditt liv.
Nej, så? Exakt, så är det. Därför blir jag väldigt, väldigt glad när det påstås att Albin att Roman ska ha varit och gett sig in i kampen i alla fall.
Ja, men det var en jättekonstig skrivning om att han skulle vara en liten del av affären som löste andra halvan av Nainggolan.
Så är det. Det
blir... fattade aldrig riktigt vad
det, men det hela var. Grejen är att Nainggolan har gjort succé nu, och nu vill Roma köpa loss andra halvan.
Ja, så långt det är.
Tagliari, som då har åkt ut, så att de har ju alla möjligheter att sälja den, om man säger så. Och då förhandlas det just nu, för att Roma vill väl inte, de vill väl lägga så lite pengar som möjligt helt enkelt. Eller Rom.
Ja. Men alltså, hur kan det bli mindre pengar om man men... därtill köper Albin Ekdal? Det fattar jag inte.
Nej, det är väl det som är lite konstigt. Kolla med. Men han ska i alla fall ingå som en bricka i spelet där i alla fall. Så att de får honom också.
Okej, glasklart.
Härlig affär. Och sen ska de förlänga någon slags lån och så vidare också. Det är, men det här är ju typiskt italienskt liksom.
Ja, men
vi satt i ett förhandlingsrum med en spelare, du kommer ut och åtta spelare har bytt klubb. Det är ju precis så det går till varje gång.
Ja, men då ska han Nainggolan, andra halvan av Nainggolan. Då tycker det verkar lite dyrt. Och då säger
ja, men, så, ja, men Ekdal
också.
Jag fick information om att Roma vill att han ska spela klart i Cagliari. Alltså spela där en säsong till och sen ska han gå som bossman.
Har Karembö sagt något?
Nej, det var inte Karembö.
Ja, men Albin ska ju inte spela en säsong till i Serie B. Nej, det känns ju inte så jävla intressant.
Nej, men det var den informationen som Roma hade liksom kommit med också.
Ja, men ryktesmässigt så är det ju väldigt, väldigt, väldigt vagt det här. Men, så, men att han ens kastas in med Roma gör ju att man blir själaglad. Eller gör det i alla fall.
Jag tycker också att så fort hans agent uttalar sig, så tycker jag han är ganska precis i att säga att det är England och Tyskland som är drömligorna. Det känns ändå ovanligt konkret. Mm. Och det känns...
Men det känns inte och... förvånande.
Nej, det gör det inte. Men det känns också lite just märkligt om nu de konkreta övergångarna eller kontrakterbjudan som finns till hands kommer från Trabzonspor och Roma. Varför tjatar man i så fall så intensivt om England
det
och Tyskland?
Det beror väl också på att Albin under 2 års tid i alla intervjuer hela tiden sagt att det finns 3 ligor jag är intresserad av att spela i. Det är Italien, det är England och Tyskland. Nej. Och då har han alltid fått den här frågan då, men Spanien då, och då har han alltid sagt det. Att jag har aldrig sett på spansk fotboll, det är inget som har tilltalat mig. Så han själv har ju planterat de här 3 ligorna, och han har ju förmodligen då gett sin agent i uppdrag att det är de här 3 ligorna som
så
hjälper.
Så pratar bara agenten om de ligorna för att han vill väcka liksom.
Fan, han ser fram emot intervjuerna när han presenteras i Trabzon. Ja, han har alltid följt en
turk. Nej, aldrig kommer gå upp och bara säga, det här är helt ointressant för mig. Nej, men jag blev ju glad av Roma, för att Roma hade varit helt fantastiskt om Albin Ekdal skulle få en möjlighet att spela för Roma. För att det är ju exakt den klubben han velat ha någonting. Man har velat att han ska ta det där klivet inom den italienska ligan, att han ska komma till en mindre klubb, sen imponera så mycket så att han hamnar i en av toppklubbarna och blir liksom en stor profil där.
Ja, det skulle ju också innebära att i så fall får vi en svensk som spelar en klubb med fullt realistisk möjlighet att spela kvartsfinal i Champions League. Det är på något sätt alltid den måttstocken som förbundskaptener återvänder till. Lasse Lagerbäck gjorde det mycket på sin tid, och senast igår stod vi på en läktare i Bernau och pratade med Erik Hamrén, och han återvände just till det här att ja, när vi mötte Tyskland så hade de 11 spelare som spelade semifinal i Champions League, och vi hade en som överhuvudtaget deltog i slutspel. Det bedöms som väldigt viktigt för svensk fotboll att få individuella spelare som känner på hög Champions League-nivå, och det här är väl den egentligen enda tänkbara väg man ser för någon svensk att göra det den närmsta säsongen.
Men Trabzons bo är ju beredd att betala värdet mellan 20 och 25 miljoner.
Ja, det skiter jag fullständigt i.
Frågan om inte han kommer vilja
hoppas intensivt att Albin också skiter fullständigt. Men det känns, men Albin, om man tittar, det känns inte som pengarna varit i drivande liksom. Han kommer också från ganska goda förhållanden, får man väl.
Jo tack. Han är som dig, född in i pengar.
Så vad fan, den här myten ska vi inte bilda här. Nej, men Albin, alltså det är väl ofta så också att de som, det finns en teori om, nu ska vi göra ett bra stickspår här, men att lite mer förmögna familjer, att det finns en varannan generations grej där, att det är någon som gör väldigt bra affärer, sen kommer nästa generation och är helt ointresserad av pengar eftersom de haft pengar, och sen kommer generationen efter det och blir intresserad av pengar igen. Alltså jag har inga pengar, jag förstår inte var det här kommer ifrån. Bara för att jag pratar lite rikssvenska här och är ensam om det, så påstås att jag har pengar. Men i alla fall, men Albin är ju den där mellan generationen då, kan man väl säga. Så att det kanske inte pengarna som driver honom så mycket. Du är helt söndersykad här, jag bara fattar jävla tråd.
Vi har redan släppt din tur grej, vi tänker bara på pengar.
Fan jävla grisar alltså. Nej, men om man ska återkomma till kärnan, det känns inte som det är pengar som har varit liksom hans
drivkraft. Ja, varför har det här som spårryktet satt sig så kraftfullt? För det har det gjort. Alla har av någon anledning bedömt det som att det här är trovärdigt. Vad är det som har gjort det så?
För att det kommer från bra källor, ja, som påstår det. Och de bra källorna har väl förmodligen också ett intresse att det faktiskt ska pratas om klubbar nu. För att det har pratats lite för lite om klubbar. Och då får jag igång tugget. Och då är de bra källorna, eller de kontakterna han jobbar med, har ju bra trådar i Turkiet.
Men ni som lyssnar, är det just ett få igång tugget rykte eller är det ett faktiskt alternativ?
Nej, alltså de har ju kommit med bud. Alltså bud till Albin. Och vi, alltså Martin Klättans agent har ju varit i Istanbul och träffat dem där.
Jag får väl åka till Trabzon för fan, de hatar Istanbul.
Ja, men de mötte upp honom där, och som jag fattade, nu är Albin på semester ett tag här liksom.
Ja, han är väl i Jerusalem till och
med, ja, tror jag. Ja, det är sant.
Ja. Och sen efter det så kommer det väl mer och mindre bestämma. Så då,
fan, nu blev jag glad att en elitfotbollsspelare bemöda sig åka till Jerusalem.
Ja, men du ser, han är ju annorlunda. Det är inte
han kan skriva på för bita när han är där.
Mountain of Olives, Jerusalem.
Jerusalem är ju en fantastisk fin stad, men man åker inte dit ifall man inte har något som helst intresse av sin omvärld.
Och sen bara ser man massa kommentarer om kom till Trabzons bo, hoppas vi inte går till Turkiet, Trabzon eller sådana turkisk.
Ja, alternativet är väl i för sig en massa kommentarer om hur egentligen Jerusalem ska styras och fördelas. Jag vet inte om det heller vore så jävla bra, men jag blev glad av att han åkte dit.
Men känns inte Trabzonsbo som en destination hans agent gärna skulle sätta honom i, eftersom det blir bra pengar där och det är en ganska enkel affär?
Men jag tror inte det, om han vill ha kvar spelaren.
Men det måste ju vara en jävla statussänkare för en agent att inte kunna få något mer, alltså, något med mer lyster till Albin.
Men varför åker de ens dit?
Ja, men alltså det är ju rätt så många, om man tänker sig att alltså, det är många agenter som har en viss connection till vissa klubbar, som har nästan monopol på vissa klubbar. Om han då sätter honom i en klubb där, då har han ju förlorat honom som spelare, mer eller mindre. Om det liksom kommer för mycket från olika hörn, beroende på hur stark spelarna är och hur starka band de har. För man märker ändå att det är ganska många som går till Turkiet och sen byter agent. Och det kan ju ha med vissa saker att göra.
Varför åker han till Trabzonspor då?
Nej, bra pengar, jag har ingen aning liksom.
Nej, han ska inte till Turkiet.
Men man fattar ändå att agenten valde ju åka liksom, om intresset har funnits under en längre tid, så valde agenten att åka efter landslagssamlingen. Så det känns väl ändå som att han kanske hoppades på att Albin skulle göra så jävligt bra ifrån sig, så att det skulle komma lite mer. Samtidigt som han själv hela tiden pratar om England och Tyskland.
Han slog ett jättefint inlägg mot Montenegro.
Ja, absolut.
Är inte det värt någonting?
Han pratar mycket om de där sakerna för liksom, och sen, ja, det, här, det är klart att det här kanske kan vara det absolut sista alternativet som han också vill, precis som att du inte vill att han ska gå dit högen. Och så vidare. Så då kanske de kommer dra ut på det till, jag vet inte, så långt in i juli som man bara kan komma, för att han hoppas på att gå någon annanstans.
Ja, det blir intressant.
Han får ju spela med Erkan. Det måste ju ha varit någonting.
Han får hänga med Erkan. Ja, det är ju värt någonting, kan jag meddela.
Jag tror att man nästan kan gå ner i lön. Lön för det. Nu har vi ju rattat på ganska länge här.
Ja, det känns aslångt. Hur länge har vi hållit på?
Nästan 75.
Jaha. Ja, när Glenn Hussein-podden senast flög ju förbi. Det gjorde inte den här på riktigt samma sätt.
Men som är smårodden här. Men nu gjorde vi en Silly-podd den här gången. Förra gången gjorde vi en Glenn-podd.
Ja, Glenn-podden var ju bättre, men folket kanske vill ha det här. Vi fick ju som sagt den kvinnliga tjeckiska Glenn Hussein, och det är ju värt något.
Det är värt extremt.
Man är ju sugen på att se macken ikväll och hoppas att det svenska landslaget ger mycket lyste.
Så är det.
Ja. Vi tackar för oss. Ha det så bra där hemma.
I think I worked for 16 years. Here in England,